Då, dags för podcast IRM med Magnus S. Bengtsson och Kristoffer Gummesson i Umeå. Hej Kristoffer.
Hej Magnus.
Podcast om nationalism, sverigedemokrater, saker Kristoffer vill prata om.
Yes.
Hej igen Kristoffer.
NSS som vi säger.
What?
Nationalism, sverigedemokrater och saker.
Ja, det här är i ordningen den tionde gången vi försöker oss på det här, är det så?
Ja, jag räknar kallt med att den här inledningen kommer att försvinna också. Så att jag kan säga vad skit som helst nu egentligen.
Yeah, I dare you.
Ja, det, vad ska jag säga då? SD 2018, utropstecken, utropstecken, utropstecken.
No. Yeah, okej. Om vi har otur nu så kommer den här inspelningen inte nå dagsljuset. Eller folks öron, rättare sagt. Men vi får hoppas att det bär med alla inspelningsprogram och allt annat som är här. Kristoffer, vad har du för dig nu?
Ja, jag har ju suttit lite i beredskapsläge här för jag tänkte att vi ska spela in podcast ett tag. Svävar iväg lite grann märker jag att jag gör. Bland annat så fastnade jag nu på en artikel i Aftonbladet angående.
Kan du inte berätta vad du gjorde förut när vi skulle börja spela in?
När jag låg och sov, menar du? Ja, jag slumrade till på stående fot mer eller mindre. Och Magnus ringer mig, vilket jag vaknar av då är fullkomligt desorienterad. Jag visste inte vart jag var för en sekund.
Nu är det många som kan tro att det här är väldigt, väldigt tidigt på morgonen, men det är det
nej,
inte.
Nej.
Det är klockan halv sju på kvällen.
Ja, precis. Det var en så kallad eftermiddagslur som gamla människor brukar ta. Och jag får väl kanske räknas som en av dem nu då. Jag har ju varit gammal i själen ganska länge.
Jag vet inte om det kallas eftermiddagslur när det är efter sex på kvällen.
Ja, men jag menar bokstavligt, alltså eftermiddag.
Jag tror det är okej. Kvällslur annars. Okej, berätta om vad du har läst, Kristoffer.
Nej, men jag sitter och läser angående opinionsläget, Aftonbladet Initio, du vet.
Mm-hmm.
Det har ju varit en ganska dyster vecka, får man säga, för oss som inte är så förtjusta i vare sig Sverigedemokraterna som parti eller den nationalistiska ideologin som fenomen.
Okej.
Det började ju med förra veckan då ska vi säga, SIFO lanserade första undersökningen som visade på att Sverigedemokraterna hade vuxit från 14 till 18,7%, tror jag. Senare så kom DN Ipsos bara häromdagen, igår till och med, och placerade Sverigedemokraterna på kring 20%. Nu har Aftonbladet Initio kommit med en annan typ av mätning. Det handlar om hur folk vill att nästa regering ska se ut. Tyckte jag var ganska intressant.
Yeah.
Då får Alliansen högst stöd utav de här alternativen med 18,8%. Tvåa är, kan du gissa?
Vadå, i regeringsbildning?
Ja, och då har man räknat bort alla alternativ då det bara är ett parti som regerar. Utan det är olika typer av koalitioner då som man har.
I guess att det är SD Moderater.
Ja, faktiskt. Det är M plus KD plus SD. Det är de två, 16,8.
Man behöver inte vara en jävla hjärnkirurg för att komma på den konstellationen som tvåa.
Vilken konstellation tror du minst människor vill se? Som nästa.
Minst människor?
Ja. Alternativen som fanns.
Ja, precis. Det beror ju på vilka alternativ. KD, vänstern.
Okej, nej, så galna alternativ har de faktiskt inte. Om du tar rimliga regeringsalternativ.
Sa du inte precis att det var en kvällstidning som hade gjort den undersökningen?
Ja, nej, det är sant. Det är sant.
Men okej, då tänker jag mig att minst vill folk se en moderat sosse-regering.
Nej, den placerar sig någonstans i mitten. Lustigt nog, överlägset minst, med endast 2%, är den nuvarande regeringen, alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 2%. Näst minst, och det här är väl ganska goda nyheter egentligen, det är 6,9% Alliansen plus SD. Vilket i och för sig inte är så överraskande. Jag antar att det rör sig om SD-väljare som ju inte vill se sig i en regering förmodligen med hela alliansen, eftersom att man inte gillar Centern framförallt och kanske i viss mån också Liberalerna. Och även centerpartistiska och liberala väljare. Säkert också en hel del moderater och KD-are som inte vill se Sverigedemokraterna i regering.
Vad var det här för typ av undersökning? Var den överhuvudtaget relevant?
Ja, det får folk avgöra själva. Vilken metod de använder sig av är lite osäker på. Jag utgår ifrån att de har ringt upp och frågat människor.
Ja, det är lite det jag är ute efter. Alltså den där typen av undersökningar som kvällstidningar har för sig, antingen, jag ska inte säga att det alltid är så överhuvudtaget, men när de har liksom internet-enkäter.
Nej, det är inte. Den är gjord av Initio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted Initios opinionspanel som speglar svenska folket.
Men är inte det exakt det? Är det inte typ en sån panel som folk får skriva upp sig till själva och sen så...
Fast det står att den ska spegla svenska folket, jag är inte helt säker.
Sure.
Det är dock intervjuer via webben då, mellan den 12 och 16 maj.
Ja, det är det man menar, att man skriver upp sig själv och sen så lägger man in lite uppgifter om sig själv och sen så, ja.
Ja, var det så. Men det är intressant ändå att det minst populära alternativet är vår nuvarande regering faktiskt.
Ja, men det är väl inte superoväntat?
Nej, det är det faktiskt inte. Det känns som att det är... Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet är ett gift par i, låt säga, 50-årsåldern som har hatat varandra de senaste 15 åren och nu äntligen har man kommit på att man kanske ska skilja sig. Jag känner att det är lite den stämningen mellan partierna just nu. Så att nu väntar vi väl bara på att den formella skilsmässoansökan lämnas in efter den 9 september.
Ja, det kommer bli ett spännande val. Eller jag vet inte om att det kommer bli så spännande. Det är väl mer intressant att se vad som händer efteråt.
Ja, alltså precis. Det känns som att det kommer bli en väldigt spännande eftervalsdebatt nästan oavsett hur det går. Och den ser vi fram emot att följa även här på Interessismen podcast, eller hur?
Jag antar det. Eller så gör vi inte det.
Jag är mer intresserad av det här siffertrixandet än vad du är ibland.
Hur menar du?
Ja, men du vet, procentenheter hit, procentenheter dit, koalitionsbildningar, politiskt spel, den typen av grejer.
Jo, men det är intressant, men jag har svårare, eller så här, nej det har jag inte, men jag bryr mig inte så mycket längre om opinionsundersökningar. Och det är väl för att jag har hamnat också som många andra människor i någon sån där bara hepp efter Brexit och Trump och Sverigedemokraternas tidigare...
Ja, den nya typen av rörelser, alltså det som vi har benämnt som den globala populisthögern, har ju satt opinionsinstituten lite grann ur spel de senaste åren. Alltså de har ju alltid i stort sett varit underskattade i de här mötningarna, vilket ju gör det ännu mer prekärt egentligen att SD är uppe på 20% som det ser ut nu. Och så ska man ju veta det att SD blir ju mindre och mindre stigmatiserade, vilket kanske gör att den här underrepresentationen försvinner så småningom. Det vet vi ju inte. Alltså det är helt omöjligt att säga, och därför har du helt rätt. Vi ska inte bli oss himla mycket om opinionsundersökningar.
Nej, och det är nog inte enbart det egentligen, utan det är nog också att jag är så jävla mättad på dem, för jag tycker att det är alldeles för många opinionsundersökningar, eller det är min upplevelse i alla fall, att jag tycker att jag ser dem i var och varannan jävla tidning, var och varannan vecka typ.
Ja, det var ju som jag sa, nu har vi sett 3 stycken inom ramen av, vad kan det vara, 4 dagar.
Mm.
Så ja, då, de duggar tätt, om man säger så.
Men och, ja, nu blir det väl en plattetid att säga, men det är ju ett problem i sig just för att det också kan få människor att tro att verkligheten är på ett visst sätt som den inte är.
Det är ett väldigt problem för Socialdemokraterna, därför att alltså, partiet har ju en så här riktig krisstämpel på sig just nu. Men egentligen så är det ju bara baserat på opinionsundersökningar. Det har ju inte hänt någonting. Det har inte varit någon skandal eller något sånt där med Socialdemokraterna, utan krisläget består ju egentligen bara utav vad opinionsundersökningarna visar. Vilket ger negativ press, vilket gör människor förmodligen mindre benägna att rösta på.
Jo, nej, men precis. Så att det är känsligt det där med opinionsundersökningar, eller i alla fall kan vara. Mm. Hej platt i tid, Magnus. Vilket att du är här.
Det borde bli någon så här svintrist statsvetare som sitter och ser självklarheter baserat på flera års meningslösa studier.
Jag tror inte att jag hade varit en så bra statsvetare, för jag är väldigt duktig på att killgissa.
Jo, men alltså killgissningar går väldigt ofta hem, har jag märkt, i statsvetenskapliga kretsar. Alltså, det är inte det att statsvetenskap är killgissningar, men killgissningar ligger ofta i linje med vad statsvetare till slut kommer fram till.
Ja, det är ju i alla fall då så de hanteras när de är med i media, typ. Ja. Att så här, bara, nu har vi bjudit in en statsvetare här för att säga någonting som förmodligen vem som helst hade kunnat säga på redaktionen, men vi låtsas som att det är viktigt att vi har bjudit in dig så att vi får någon form av legitimitet.
Precis. Ja. Det är en titel som ger auktoritet, och det kan ju alltid vara...
Var det ännu en plattityd från mitt håll? Vet folk där?
Jag vet inte riktigt. Lyssnarna frågar det själva. Plattityder eller inte, stäng av då, för i helvete, om det är så jävla dåligt.
Jag ska gå utifrån den här devisen som finns inom filosofin, i alla fall om man läser vid Uppsala universitet, typ att man ska prata som om man pratade till barn som inte fattar någonting.
Jag vet inte om det blir så bra podcast om vi gör så.
Vi ska förklara allt här och efter. Jag upprepade en favorit i repris nu i inspelande stund. Eller i alla fall när det laggade ihop sig.
Mm-hmm.
Fråga vad jag gjorde.
Vad gjorde du då?
Det blir bäst podd då. Om du är lite interaktion mellan vad vi säger.
Just det.
Jag återkom den här veckan till Joakim Lamotte, som jag upptäckte hade en livesändning. Igen. Av någon anledning. Är det så att han är ledig på onsdagar så han åker iväg? Jag vet inte.
Ja, någon anledning. Nej, det är väl på onsdagar han jobbar. Sen är han ledig resten av dagarna kanske.
Jag menar så. Den här veckan så hade han tagit sig själv till Staffanstorp. För uppenbarligen så verkar det vara ett väldigt stort ståhej i Staffanstorp. Jag har inte följt vad som egentligen händer i Staffanstorp, för att jag inte har följt Sverigevänliga medier så slaviskt på den senaste tiden. Men det är uppenbarligen någon form av oroligheter mellan något ungdomsgäng och befolkningen i Staffanstorp. Jag vet inte riktigt. Joakim Lamotte kände i alla fall att han var manad att åka dit, så han tog sin lilla mobilkamera och åkte ner till Staffanstorp och sprang runt, det är slut på sändningen nu, sprang runt på torget där.
Mm.
Inga frågor på det.
Jag läser det mest naturliga i världen att Joakim Lamotte springer omkring med en kamera och smygfilmar personer som håller på och bråkar om någonting.
Exakt, jag menar det. Vad är det där vi har hamnat? Inga frågor.
Det var verkligen min naturliga reaktion. So, what else is new?
I vilket fall, som sagt, vi jag babblade om det här förra veckan också, men jag känner mig manad att ta upp det igen. För jag tycker att det är något, ska jag kalla det till och med oetiskt, men att Joakim Lamotte springer runt. Alltså, det, en grej som jag tycker att han, om jag ska ge någon positiv feedback, det är att han ändå fångar liksom temperaturen på vissa platser liksom. Det får man ändå göra, han liksom fångar den polariseringen som finns i samhället. Men det han gör samtidigt, det är att han springer runt och liksom trycker upp någon jävla kamera i plytet på folk.
Ja, det sjukaste är ju att han sänder live. Alltså, folk har ju ingen möjlighet att värja sig. Det går ju rakt ut i etern.
Ja, han sänder live och han trycker upp den i ansiktet på folk, och folk säger så här: jag vill inte vara med. Det var någon stackars kille som liksom vädjar och så bara, nej, men filma inte mig. Och så bara, jag får filma dig om du ska säga någonting. Och han bara, jag vill inte bli filmad, så filmar den ändå. Och sen så står han liksom och vänder sig med den jävla kameran, så man ser alla runt omkring. Men det är inte bara det, utan det är också att han liksom, han gör ju folk till liksom ofrivilliga offentliga personer när han bara trycker in dem i sin Facebook-utsändning för hundratusentals människor. Jag vet nu, 170 000.
Jag menar ju det, även om jag tror att den här ofrivilligheten är lite varierande.
Men också det faktum att han, alltså det är liksom, det här är någon fortsättning på reality shows. För han springer verkligen runt, och idag var det så här, några av de här ungdomarna som jag uppfattade var där. Och de försvarar sig utifrån den typen av attacker som har varit på sociala medier. Nu vet jag ju inte vad som har hänt i det här fallet, men det var några unga killar där. Och sen så är det liksom upprört folk. Men just att Joakim Lamotte filmar allting, och framförallt när de börjar tjafsa med varann. Det står någon stackars tonårstjej som står och anklagar en av de här killarna för att typ trakasserat henne i skolan. Och man bara, men har inte du något journalistiskt ansvar i det här?
Mm-hmm.
Du kan för fan inte stå och sända ut ett tonårsbråk och vara någon jävla så här fluga på väggen. Det är oetiskt.
Det är ju den här typen av saker som gör mig lite brydd när personer som Tina Sanandaji legitimerar Joakim Lamotte som en riktig journalist, som vi pratade om förra veckan.
Ja, exakt. Det är det som händer. Jag noterade Nina Drakfors är med i kommentarsfälten här.
Ja, det är på tal om riktiga journalister. Den före detta medarbetaren på Granskning Sverige som bokstavligen tror på UFO:n.
Ja, men, precis. Men det är liksom inte bara det, utan alltså det här kommentatorsfältet är ju häpnadsväckande. Och jag funderar på alla de människorna som påstår att det inte finns någon rasism i Sverige bör ju gå in i det här kommentatorsfältet för att se hur jargongen går. Det är ju väldigt blandat, ska sägas. Men det är ju häpnadsväckande hur vissa uttrycker sig med namn. Som står under eget namn. Mm. Här är någon som skriver: alla svartskallar här ska typiskt förolämpa. Det bevisar vilken skit ni är.
Okay.
Det var någon annan människa som skrev om inbördeskrig typ.
Hoppsan så. Ja, det är roligt när man pratar om liksom vilken skit andra är för att de förolämpar. Var det alltså? När han kallar människor för svartskallar i samma mening.
Var det han sa?
Ja, vad sa du?
Ja, alla svartskallar här ska typiskt förolämpa. Det bevisar vilken skit ni är.
Ja, det finns... Jag detekterar en motsägelse här.
Vi ska väl inte hålla oss kvar i den här. Här är någon som skriver: flockdjur, hela höger med alla familjemedlemmar ut ur vårt land.
Ja, återigen någon slags ironi.
Vad har jag för
Ja, men alltså de här Lamotte-följarna är väl de största flockdjuren i Sverige i alla fall.
Det ser inte bättre ut. Men jag ska väl säga som han själv sa, att han kan ju inte ta ansvar för allihop, men man kan ju tycka att... Ja.
Nej, det kan han inte göra. Man kan ta ansvar för att man producerar skräp och försöker få det att passera som journalistik.
ja, precis.
Men givetvis, jag tror inte att Joakim Lamotte är rasist på något sätt. Det var inte det jag menade.
Nej, det är inte så jag uppfattar det heller. Jag tycker bara att han gör undermålig journalistik och springer runt och gör människor till ofrivilliga kändisar och exponerar dem. Alltså jag menar, det blir ju något märkligt att åka till en stad där det är någon form av, som jag ändå uppfattar det, att det har blivit något lys på den här staden utifrån Sverigevänliga, så att säga, medier. Mm. Eller människor som är så kallade systemkritiker eller populister som pekar på den här staden, och sen så åker Joakim Lamotte dit och springer och frågar människor och riskerar att blossa upp en ännu större konflikt. Framförallt mellan typ så här 14-15-åriga ungdomar som står och skriker på varandra.
Det händer ju dock att han, alltså vad är det man säger, att även en blind höna kan hitta ett korn. Han har ju några guldkorn. Det är för visserligen helt och hållet ofrivilligt, men ibland så blir det ganska roligt när man kollar på hans klipp, som det vi diskuterade förra veckan angående den här demonstrationen mot bönutrop i Växjö. En av kvinnorna där använder, du kanske kan klippa in det här, men en av kvinnorna använder ju argumentet att ja, men det är ju andra klockor som inte, eller kyrkklockor som inte får ringa, och samtidigt som man hör ding ding i bakgrunden.
Vårt land, liksom, det är Sverige, det är liksom inte något annat utland. De kan vara hemma i sitt land och ropa upp sina bönutrop där, tycker jag, och stanna liksom där. De får väl jättegärna bo här, och, men de behöver inte ta med hela sin kultur hit, utan lite av den kan stanna i deras land, tycker jag.
Men vi har ju det som kallas för religionsfrihet i Sverige. Har man inte rätt att uttrycka sin religion då?
Givetvis har man väl det, men det går väl till en viss gräns, tycker jag.
Ja. Och vart går den gränsen, går vi bönutrop för dig?
Jag tycker det, ja. Med tanke på att det var en svensk kyrka som inte fick ringa sina klockor för att det ansågs störande, så varför ska de då få ha, vad var det, 110 decibel?
Ja.
Nej, jag tycker inte det är okej.
Det var ganska ironiskt, tyckte jag.
Jo, men det är väl det kokar ner till. Det är det jag menar. Det är ju... Ja, och man skäms ju för att säga det. Eller nej, jag skäms inte för att säga det. Men det är ju ganska underhållande, såklart. Men det är ju allt som vältrar sig i liksom mänsklig olycka, så att säga. Jätteunderhållande att titta på super reality showen som Joakim Lamotte håller på med sin mobilkamera.
Mm, precis.
Jag har egentligen inget speciellt det här, den här veckan.
Du måste liksom tvångsmässigt bara braska innan du sätter igång med den här praten.
Jag har braskat den 3 gånger. Jag fortsätter.
Ja.
Jag har mest bara ett konstaterande.
Mm-hmm.
Och det är att det är den där tiden på året igen. Du vet, med skolavslutningar, nationaldag och kollektiv hjärnblödning hos många i den svenska befolkningen. Du känner till det?
Ja, men det brukar vara i maj. Och liksom en period en bit in på juni och runt jul. Det är då de vaknar till som värst. Jag tror att det är väl de årstiderna som föder kanske mest nationalistisk nostalgi, med tanke på att våren kommer, midsommar börjar närma sig, sådana saker. Man talar om den svenska sommaren och sånt där i ena änden, och å andra sidan så har man alla jultraditioner och sådär i andra.
Det är konstigt att man inte lyfter sådana här andra svenska, typ framförallt kristna traditioner som pingst och sånt där. Då är ingen upprörd.
Nej, det är midsommar och det är skolavslutning och det är julafton.
Och Kalanka.
Ja, men det
av
är
någon jävla bizarr. Jag menar av någon bizarr anledning.
Ja, men det är ju en helt annan diskussion att Kalanka är en så stark del av den svenska jultraditionen.
Ja, för samtidigt, jag detekterar 2 saker som brukar uppröra vid jul. Det ena är Kalanka, och det andra är att det sitter en muslim i Kalanka. Eller en person med muslimsk bakgrund. För då blir det helt plötsligt relevant.
Kalanka?
Nej, inte i Kalanka, men det vart ju sånt liv för att Gina Dirawi, som vad jag förstår har muslimsk bakgrund.
Jaha. Jo, men just det är ju så pass specifikt ändå att det kan man inte kalla för en tradition.
Nej, det är det som är så bizarrt. Jag menar att man blir superupprörd på jul över en sak. Det är antingen Kalanka eller så är det Aladdin-asken också.
Eller alltså, tror jag nu.
Ja, men 2 väldigt sekulära företeelser. Och sen enda gången man blir, eller enda gången ska jag säga, men då man liksom går i taket, det är när, för kristendom då, det är när det råkar sitta, ja, exakt.
Just det.
Annars bara sekulära företeelser på jul.
Hur kan en muslimsk kvinna få presentera denna stolta kristna tradition av att kolla på Kalle Anka på julafton?
Exakt, ja. Men det jag tänkte säga, det var att en av de som har känt att sommaren står för dörren, det är den tidigare kristdemokraten, numera SD-politiken, Gunilla Gomer.
Hon kommer med också små guldkorn då och då.
Mm. Tidigare känd från den här podden i och med det klassiska klippet där hon kommenterar en bild på en kvinna som håller i en stor häst. Penis.
Det är svårt att yppa orden. Det som händer när man som du har 300 högskolepoäng, då vill man inte ta den typen av ord i sin mun.
Jag vill minnas att senast jag pratade om det här så sa jag klart och tydligt hästkuk.
Vad har hänt sen dess då?
Jag vet inte, jag ville bara formulera om. Men jag tycker att det finns någonting fascinerande, fel ord. Men det finns något stadigt i ordet hästkuk. Jag vet inte
vad. Gud vad äckligt det lät att säga att det låter att det finns så stadigt i en hästkuk.
du kan ta med den tanken när vi ska lyssna på det här klippet som var i samband att Gunilla kom med besökte konstutställningen A History of Sex av Andrea Serrano. Favorit i repris. Här kommer den.
En av bilderna, den på kvinnan och hästen, har upprört många som hört av sig till GP under veckan. Men här har KD en mer liberal syn.
Nej, det är väl en av de mest naturliga egentligen kanske bilderna här då. Och det sker ju inte heller bakom stängda dörrar. Det sker ju faktiskt ute i naturen. Och det har faktiskt då väldigt naturlig förklaring att den inte känns på samma sätt provocerande som pornografi eller sex mellan två människor då som man står och tittar på.
Just det! Jag hade glömt att det var det där resonemanget hon förde. Det är helt sjukt.
Alltså grejen var inte alltså, det här sammanföll med något annat som det här sammanföll med att det är nationaldagen och så här. Men, och hennes namn dök upp igen. Och jag gick tillbaka för att lyssna på det här klippet igen och jag kände att jag måste spela upp det igen. För det är väldigt ofrivilligt roligt när hon säger att det är fullt naturligt för det här händer ute i naturen.
Ja, det är fullt naturligt i motsats till sex mellan människor.
Exakt. Alltså, de andra, man ska tillägga det. De andra bilderna föreställer ju till exempel som jag antar att hon är provocerad av, men typ två män som till exempel håller i varandras kön eller två kvinnor som gör någonting tillsammans. Även bilder på det är förvisso bilder på
återigen, hur långt är det draget när man känner att sex mellan en häst och en människa är mer naturligt?
Det är väldigt, alltså, ja, det är väldigt märkligt. Jag kan tänka mig att när hon gör den här intervjun så känner hon så här, nu är jag ovanligt kritisk. Jag vill ju inte framstå som jag är helt negativ här. Så jag vill säga något positivt ändå. Och så får hon den här tanken att...
Men det känns verkligen som att hon fäktar blint i så fall efter någonting och säger något positivt. Alltså. Det här med att ha sex med hästar, det är ju ändå naturligt. Det förekommer i naturen. Alltså, det är märkligt resonerat. Jag blir dock alltid lite upplyft av att det finns kvar den här typen av riktigt galna, kristna, moralkonservativa i det här landet. Det är ganska sällan som de gör sig hörda, men det är ju alltid, alltså jag vet inte, det är som en liten comic relief i vardagen som alltid behövs tycker jag i ett samhälle.
Jo, men eller hur? De ska vi värna om.
Det tycker jag absolut att vi borde göra. Framförallt så det är Svenska kyrkans jobb att värna om dem. Så att jag uppmanar Svenska kyrkan att ta väl hand om era galna, kristna, liksom, konservativa moralkärringar.
Fast är det verkligen det? Jag tänker mig att hela bunten är typ frireligiösa och har någon konstig frikyrka de är medlem i.
Ja, men det är för att Svenska kyrkan har blivit så liberaliserad.
Exakt, de lär ju ha gått för länge sedan. Jag menar, var det inte Svenska kyrkan hade ju Ecce Homo ställde ut och så vidare.
Ja.
Då gick ju folk i taket. Nej, men bortsett från när Gunilla Gomér tillkännager sina kunskaper om fauna och flora så är hon också en stark förkämpe i ett större svenskt narrativ. Nämligen idén om att svenska traditioner är under attack. Och att det inte spelar någon roll om det är sant eller inte. Det ska tilläggas till att Gunilla Gomér, senast vi pratade om henne, så var hon ju faktiskt också ute i sitt korsriddartåg mot förstörandet av svenska traditioner. Kommer du ihåg vad det gällde då?
Nej, vad var det?
Det handlade inte om hästkuken den gången heller, utan det har jag bara saxat in för att det är roligt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var.
Det hade med ett julspel att göra.
Nej, du måste... Bara mer detaljerad.
Det handlade om att en svart pojke spelade Josef.
Just det. Det här var ju länge sedan, va? Det måste ha varit typ vårt första år, eller?
Det kan ha varit vårt första år. Hon var i alla fall väldigt upprörd över det här. För hon menade att Josef är såklart vit. Jag tror det var Josef. Det kan ha varit en annan. Skitsam. Hon skrev så här nyligen på Twitter. Du vet att du är i Sverige, det ryggradslösa landet, där bönutrop är tillåtet, men inte att sjunga nationalsången eller att ha skolavslutning i kyrkan. Där den blomster du nu kommer anses för religiös, men ramadan ska lanseras som en svensk tradition. Nu råkar det vara så att det varken är otillåtet att sjunga nationalsången eller den blomster du nu kommer än mindre att fira skolavslutning i kyrkan.
Jag skulle säga att hon är en bra kristen konservativ moralkärring. Hon är en ganska dålig nationalist. Kallar Sverige för ryggradslöst till exempel.
Ja, du tänker så. Men det finns ju någon form av självspäkelse från hela den nationalistiska rörelsen i Sverige.
Ja, i och för sig. Och det ligger ju också i linje med kristendomen att ägna sig åt den typen av självhat.
Ja, en annan twittrare passar på att påpeka för Gunilla att det är tillåtet att sjunga nationalsången och psalmer i både utanför och i kyrkan vid skolavslutningen. Men inte bara det, utan att det också står i läroplanen att både nationalsången och psalmer ska läras ut. Det här är ämnet musik, där det står så här. I den svenska läroplanen så står det att eleven ska lära sig musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblick i svensk och nordisk barnvisetradition. Det här ska alltså eleven känna till eller ha koll på.
Just det.
Ja. Men Gunilla ger sig inte. Istället menar hon att, citat, bara för att eleverna lärt sig sångerna behöver det inte innebära att rektorn tillåter psalmer och nationalsång på student eller avslutning. Vidare skriver hon, det ligger på rektorerna om de vill tillåta avslutning i kyrkan, nationalsång, flagga, den blomstertid. Det har varit kutym de senaste 10 åren att avstå ett sådant beslut.
Vart då?
Det är det som är frågan.
Ja.
För även om det är uppenbart att Gunilla är full av skit, så tar hon ju i som hon spricker när hon påstår att det är 10 år som det här har pågått. Jag gjorde en googling som tog typ 3 sekunder. Och det första som kom upp när jag sökte på de här grejerna, det var Viralgranskaren. Som har skrivit om nationalsångens vara och icke vara. Viralgranskaren meddelade att de kunde hitta 2 fall där det rörde sig om nationalsången i skolan och dess vara och inte vara. Det ena fallet, det var i Uppsala, där några elever velat sjunga sången. Men skolledningen hade sagt nej då planeringen till avslutningsceremonin redan var klar. Det var det ena. Det andra fallet, det var en gymnasieskola i Ljungby, där det visserligen hade funnits en diskussion kring flaggviftande. Det här till följd av att det varit någon elev med utrikes bakgrund som hade viftat med sin nationsflagga. Och sen så hade det varit några andra elever som hade använt de svenska flaggorna som någon form av, jag vet inte, mobbningstaktik, typ. In racist tradition, typ.
Ja, just.
Men det var inte det handlade om här, utan rektorn påpekade att de inte brukade sjunga nationalsången där överhuvudtaget, utan traditionen i Ljungby på den här skolan, det var istället att sjunga den så kallade studentsången. Om du känner till det.
Ja, den blomstertid nu kommer brukar väl också vara ganska väl använd i de där sammanhangen.
Absolut.
Men alltså grejen är, jag vet inte om folk fattar det här, men alltså, det här är ju ett gammalt sosseprojekt som Per Nuder höll på med i mitten på 2000-talet. Det är inte så att nationalsången har varit en vital del utav den svenska skolavslutningen i alla tider. Den har heller inte, alltså nationaldagen har heller inte varit en röd dag förrän, när var det? 2004 eller något sånt där. Årtalet drog jag ur röven, men plus minus 5 år kan jag tänka mig. Alltså, det, som sagt, det där var ju ett gammalt stosseprojekt där man försökte dra igång den här typen av traditioner för att bygga upp någon slags nationalistisk stämning, kollektiv identitet och sådana saker.
Ja, det har de väl varit duktiga på i de senaste 100 åren och vurma för nationalism.
Men de har en väldigt skev historiesyn vad det gäller. De tänker ju snarare att det här är något som vi har hållit på med sedan 1500-talet typ. Sen har sossarna kommit och successivt förstört allt.
Det är väldigt märkligt. Alltså den här, och framförallt med människor tänker jag som är typ äldre än mig. som någonstans också bör känna till de här ganska simpla sakerna.
Ja, men jag vet, de måste ju ha drabbats av någon kollektiv hjärnkollaps bara. Inte alls har något slags minne av hur det var förr i tiden.
Men jag tänker mig att det kanske inte är det som är poängen, utan poängen är bara att du får... Det är liksom den här typen av hittepå eller väldigt ofrivilliga artiklar, om man kan kalla det så. Alltså artiklar som egentligen inte handlar om det, eller det är något annat som har hänt. Och väldigt få, jag vill påpeka att det finns ganska många skolor i Sverige. Men den typen av artiklar bygger upp någon jävla bild av att så här, ja, men nu håller typ PK-maffian och kulturmarxisterna på att förbjuda varenda steg som våra ungdomar tar i skolan typ.
Mm.
Och så bygger man upp någon kollektiv bild, på tal om Kalanka och Lucia och vad det nu är.
Ja.
Men något obehagligt. Utöver de här två artiklarna som viralgranskaren hade hittat, så hade de även gjort en liten mini-enkät. Förvisso bara till 40 skolor, där de hade frågat om skolorna hade ett förbud mot nationalsången. Det var inte så många som hade svarat på den här. Det var 13 stycken, men alla de här hade svarat att de inte hade något förbud. Och det är väl ändå en effort, kan man tycka, att skicka ut och kolla. Men,
ja, de är...
Det är mer än vad grundliga gummerar.
Nej, jag skulle säga det. De är grundliga viralgranskaren, till skillnad från de som de granskar ofta.
Nu är det inte bara Gunilla Gomer som har fått för sig de här idéerna om att det ena eller det andra skulle vara förbjudet att göra i Sverige. Många människor verkar dela samma problematik.
Och en av dem är Bertil Malmberg.
Nej, jag är tillbaka!
Nej, det är det inte. Jag har en ny snabb knapp som jag har.
Jag var så himla glad att Bertil Malmberg skulle göra entré den här podden. Men det är inte så. Alltså. Det var bara
en snabb knapp. Så jag vill inte riskera förtalar. Men, ja. Det var inte Bertil jag tänkte på i det läget, utan alla de människor som helt okritiskt delat ett inlägg om att det skulle vara förbjudet att sjunga nationalsången i skolorna. Det här var ett inlägg som blev något viralt, eller har blivit något viralt de senaste dagarna. Har du sett det här inlägget?
Jag har faktiskt gjort det och förfärat, tänkte jag säga.
Jag vet inte om de bara använder samma inlägg från förra året. För jag antar att det är ju en tradition, så att då bör de kanske göra det.
Ja, just det. Så kan det mycket vara.
Simon på ERM-redaktionen, alltså vår redaktion.
Du ska inte läsa inlägget.
Ja, det kommer.
Ja.
Ja, jo, det kan jag göra i och för sig.
Eller referera till vad det handlar om.
Inlägget, det löd så här. Uppmanar alla att 6 juni på nationaldagen klockan 12 gå ut och sjung vår nationalsång på gator och torg i protest mot att den ej får sjungas i skolorna. Fatta, vår nationalsång är inte rasistisk.
Fatta.
Kopiera och klistra in.
Det är så kul med den här masshysterin bland nätroll och Sverigevänner och så vidare. Alltså, de slåss ju mot väderkvarnar liksom. Och det är väldigt roligt att se. Jag ser fram emot att höra några enstaka röster här och där runt om i stan som står och vrålar ut nationalsången klockan 12. Jag vet inte, när de håller på med de här typen av grejerna, då får jag alltid en bild i huvudet av sån här lämmeltåg, du vet. Kollektivt självmord. Den springer rakt ut för en ravin liksom. Det är lite så jag tänker med den här insatsen som de gör.
Jag tänker mig någon scen ur en Roy Andersson-film typ. De kollar ut.
Ja, det också.
Del det, men så funderar jag också på om de har någon sån här Les Misérables-idé för sig.
Ja, älskar den. Det var inte det vi skulle prata om. Du tänker på scenen då det är begravningen för generalen. Och så sjunger de, do you hear the people sing?
Just, och då,
det är någon, Det är någon som börjar lite lågt och så fyller de andra i och så blir det starkare och starkare tills de har tagit över karavanen.
Exakt. Och jag i min värld så tänker jag mig så att många Sverigevänner ser den här bilden för sig i många olika sammanhang. Alltså när de till exempel står i kön på banken så tänker de sig att någon lite längre bort ska börja nynna lite lätt på den svenska nationalsången. Och sen så tar någon i andra delen av rummet och helt plötsligt börjar bankiren bakom kassan och sjunga. Och sen så slutar det i en eufori.
Möjligen i kön på Systembolaget. Det är återkoppling till ett gammalt avsnitt vi gjorde också.
Det låg i bakhuvudet precis när jag började prata om banken faktiskt. Det var den första tanken som slog mig då. I huvudet på en Sverigevän, tänker jag.
Ja, men de, i regel så är de ju väldigt duktiga på att hypa såna där saker på nätet. Sen så brukar det inte bli så mycket av det när det väl är dags. De är dåliga på att på riktigt mobilisera.
Jo, men exakt. Och när de väl...
Nej, som tangentbordskrigare, men sen när det väl är dags för handling, då blir de ganska... lite slöa, tror jag.
Ja, men, och när de väl gör det så är det världens haveri, som när de stod och skanderade afghanerna ska ut på vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Ja, det var ju till första gången som de faktiskt lyckades dra ihop ett ordentligt gäng.
På tal om det, kommer du ihåg vilken Facebookgrupp det rörde sig om som hade kallat till den där?
Ja, det var väl stå upp för insert random värdeladdat ord för veckan.
Det passar ganska bra in här, för det här säger något om dem kanske. Simon på vår redaktion funderade lite om hur långt man kan dra det här okritiska förhållningssättet. Därför så tog han en skärmdump på det här inlägget om nationalsången och postade den tillsammans med en text som han hade skrivit själv. Bland annat så stod det längst upp i versaler: kommentera och dela detta för Sveriges skull, utropstecken. Sen följdes det här av en längre text där han bland annat förklarar hur det kommer sig att människor delar en uppmaning om att folk ska sjunga nationalsången för att den inte är rasistisk, och att vi måste betrakta den Sverigevänliga rörelsen som en enda stor sekt och en postmodern reaktion på källkritik.
Mm.
Följt av ett påstående om att folk kommer att dela det här inlägget utan att läsa just den här långa texten som han har skrivit.
Så det han gjorde var att han utgick ifrån att människor helt enkelt bara skulle läsa den första meningen, och sen så smög han in budskapet under där.
Ja, ganska tydligt vill jag ändå säga. Därefter...
Jo, men grejen är, har inte han gjort det här förut? Jag får det.
Jo, han hade ett moment i höstas när han fick tag på en bil som föreställde ett antal bussäten.
Just det.
Som han också fiskade in i den här jävla gruppen som det handlar om den här gången också. Alltså, stå upp för Sverige.
Det är två bussäten som är alltså skuggade på ett sätt av solen och så vidare som gör att det ser ut som att det är två människor i slöja eller hijab som sitter.
Så var det.
Men bussäten är alltså tomma, det är bara en ögon, vad säger man, en synvilla.
Ja. Även den här gången som sagt så fiskade han in den här i gruppen Stå upp för Sverige, och den godkändes av gruppens administratörer. Resultatet, inlägget delades och kommenterades friskt.
Icke-specifikt, har du några siffror?
Ja, 176 shares kan jag se på en av dumparna här.
Oh, herregud. Det är bättre än mina Twitter-succéer som vi pratade om förra veckan.
Yeah. Men man får väl ändå säga att det är något korkat av folk.
Ja, det är faktiskt hysteriskt roligt. Genialt experiment, Simon.
Mm. Så, vad är sens moralen av det här, undrar du nu?
Ja, absolut, Magnus.
Ingenting alls egentligen. Kanske att människor måste bli bättre på källkritik.
Ja.
Kanske att de borde tänka mer på vad de gör på nätet. Kanske att de ska vara vänner med varandra. Inte vet jag. Egentligen är det här bara en enda lång ursäkt för att spela upp ett Gunilla Gomér-klipp. Så jag tänker att nu lyssnar vi på Gunilla Gomér en gång till.
Nej, det är väl en av de mest naturliga egentligen kanske bilderna här då. Och det sker ju inte heller bakom stängda dörrar. Det sker ju faktiskt ute i naturen. Och det har faktiskt då väldigt naturlig förklaring att den inte känns på samma sätt provocerande som pornografi eller sex mellan två människor då som man står och tittar på.
Jag tänkte så här i avslutningen av den här podcasten komma med en liten bekännelse, Magnus.
Okej.
Jag har varit väldigt dålig på att svara på mail den här veckan.
Har inte du alltid varit väldigt dålig på att svara på mail?
Det är lite upp och ner. Alltså. Jag tycker att det har blivit bättre. Sen, så just den här veckan har jag inte liksom... Det har inte kommit mig förrän nu. Jag ska svara nu.
Ja, alltså, det är ju väldigt många av våra lyssnare som mejlar.
Och en av dem är Bertil Malmberg.
I wish. Nej, men grejen är så här att hur dålig jag än är ibland så vill jag ju rikta en shoutout till våra lyssnare som faktiskt mejlar, för vi tycker det är väldigt härligt, väldigt givande. Framförallt så får vi väldigt intressanta mejl. Det var till exempel en kille som hade en längre utläggning om asylrätt och asylpolitiken som jag absolut ska svara på. Det var ett långt inlägg som förtjänade ett långt svar. Vi fick fina tips också angående hur vi ska... göra nästa avsnitt, hur vi ska prata om AFS och så vidare. Vi måste dock lyfta en person en gång till som vi har pratat om förut i den här podcasten. Det är nämligen den här anonyma klipparen som skickar liksom guldmaterial från vår egen podcast till oss då och då.
Mm-hmm.
Det är nämligen så att den här personen har klippt ihop en trailer åt oss. Är inte det fantastiskt?
Det jag har varit tårögd. Ja. Jag tyckte att den var väldigt underhållande.
Ja, den var ju faktiskt väldigt bra. Jag tycker att vi ska göra så att vi klipper ihop någon lite film eller någonting som vi släpper på Facebook-sidan med den här trailern.
Okej.
Okay. Alternativt att vi bara släpper den som den är så folk får lyssna på den. Vi måste använda den i alla fall på något sätt i vår marknadsföring av den här podcasten.
Det bör vi göra. Och då kanske vi inte ska spela upp den nu då.
Eller så ska vi det. Det kan ju vara trevligt för lyssnarna att få höra.
Jag kan spela upp 3 sekunder av den.
Jag vet inte om det är så mycket värt.
Alltså, jag kan tänka mig att det
vad vi gör,
är
Magnus?
Många av våra...
Vet du vad vi gör, Magnus? Ja. Vi avrundar den här podcasten och så lägger vi den i slutet.
Jaha, men då kan vi inte, då spelar vi upp den ju.
Precis, det får bli avslutningsorden i det här avsnittet.
Jag kan ändå tänka mig att det är många av våra lyssnare som skulle vilja se den här som film.
Och en av dem är Bertil Malmberg.
Ja. Jo, men det kan vi också göra, det ena utesluter ju inte det andra.
Okej, då spelar vi upp den. Det finns ingen här att säga emot, så att jag antar att vi gör det. Så,
det kanske finns en och annan som säger emot.
Och en av dem är Bertil Malmberg.
Jag älskar att du plockade den. Det var precis det jag var ute efter.
Fy fan. Vad har hänt?
Det är förmodligen bara du och jag som tycker att det är roligt. Som jag sa, stäng av där för i helvete. Det är så du känner.
Ja.
Så, med allt detta sagt då, så var veckans avsnitt av Inte Rasist Men podcast slut. Vi är tillbaka nästa vecka med avsnitt nummer 100, där vi inte kommer att göra något speciellt alls. Men jag vet inte, vi kanske firar med tårta eller något sånt där på varsitt håll.
Va?
Uppmana lyssnarna att göra detsamma. Lyssna på nästa avsnitt med en bit tårta. Så.
Skicka tårta.
Ja, skicka gärna en tårta också. Jag är så trött på alla de här mejlen. Varför skickar ingen mat till mig?
Man ska akta sig vad man önskar.
Ja, det är sant.
det här med tårtning är ju en speciell fenomen i Sverige, så att ja, när du går där uppe på gatan i Umeå så kanske någon...
Ja, det har ju skett förr, om man säger så.
Ja, nu avslutar vi det här,
ja,
med orden att ni kan höra av er på podd@intrasismen.se med den obegripliga stavningen 2D.
Yes, och
det var allt.
Ni följer då alltså vår alldeles egna trailer som är framtagen av en av er lyssnare. Vi tackar ödmjukt för detta. Hej då!
Nej.
Solen skiner och flaggorna vajar. Det var dags för
Inte rasist men podcast. En podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, ideologi och företrädare.
Varje onsdag kommer det komma ett nytt avsnitt. Och härmed förklara IRM podcast 2.0 öppnat.
Vi har ett väldigt specifikt uppdrag.
Det syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Alla de nationalistiska rörelsen i Sverige. Och
lite allmänna grejer som vi bara kommer på att vi pratar om. Ja, vilket jävla öde. Det har ju hänt faktiskt en hel del i den politiska världen. Ur Sverigedemokraterna så börjar så här planenligt på våren att, alltså skandalerna att rulla fram.
Jävla äckligt.
Att lägga ord i döda människors munnar.
Normal och hederlig debatt har nått vägs ände.
Vansinnigt och trams att sitta och påstå att det skulle handla om mörka något som att sista av det man ska få.
40 000 slash.
Rekord i osmaklighetslivsåret.
Tåliga immunförsvar för att genomhållet
vändas.
Det definierar det som ett systematiskt folkmord på svenskar.
Alltså det är sant att mjölk är en
granskar den organiserade
socialistiska
här. Jag kommer för det.
Vi har haft liberaler med oss, vi har haft unga moderater med oss och vi har Myra där ute och har
Magnus S. Bengtsson
och Kristoffer Gunnarsson.
Oh yes, thank you, the golden one.
Ja, det är ju så länge vi slipper skapa material så är vi nöjda.
Exakt.